Hajar, ja, de ses som några av havets stora big bads. En hel genre av filmer har de fått och varje år kommer det nya, antingen filmer eller serier där de här skräckenjagade hajarna står i fokus och är de som får representera terrorn i havet. Detta sker till stor del kring den legendariska veckan Shark Week i USA. Och det får vi faktiskt ta oss hela vägen ända tillbaka till sommaren 1988 om vi ska se den allra första Shark Week. På Discovery Channel en hel vecka med tema kring hajar för att uppmuntra till bevarande insatser och för att korrigera våra missuppfattningar om hajarna. För hur många badjävlar har egentligen inte slutat bada på grund av filmer som Hajen eller Deep Blue Sea? Faktum är nog att många har slutat åka till Los Angeles tack vare Sharknado. Där kan man faktiskt snabbt inse att man inte ens är säker på land, mitt inne i stan. Vi har samlats här idag för att kolla in vad som gör de här läskiga havsmonster till hotet med stort H, främst i filmens värld. Men en varningens finger till att diverse sidospår kan uppkomma under våra diskussioner. En av världens mest omtyckta filmer är filmen om hajen som terroriserar Richard Dreyfuss och Roy Scheider på båten Orca. Vi snackar såklart hajen. Men detta är då man inte väljer att se filmen spelat baklänges såklart, för då är det snarare en hjärteskärande film om en haj som driver runt på havet och uträttar mirakel genom att skänka kroppsdelar till folk som saknat dem. Men är det verkligen så här att det bara finns en riktigt bra hajfilm och sedan en ström av skrattretande hajfilmer som tävlar om att bara bli lite sämre än den andra för att spinna på hela den här hajfilmsgrejen? Ja, det ska vi kolla på här idag. För fanns den här rädslan för hajar innan de här filmerna? Och hur ofta sker det egentligen attacker ifrån hajar? Under de senaste åren så har det varit ett snitt på ungefär 70 oprovocerade hajattacker där 5-6 per år har lett till döden. Så är det egentligen så himla farligt med hajar? Ja, jo, men det är väl såklart, en haj är ju brutal. Men är det verkligen så ofta man råkar ut för det? Det är faktiskt en större chans att dö när man cyklar och råkar ramla. Från 2010 till 2021 så var det ett snitt i världen på 800 dödsfall när det handlade om cyklar. Så borde vi kanske inte egentligen se och vara rädda för filmer som Killer Bicycles, Revenge of the Mountain Bikes, Tyrannosaurus BMX eller varför inte Megabike vs Jurassic Parking Lot. Och vi som är här idag för att snacka om precis det här, jo, det är jag, Magnus Sörensen.
Kristoff Sjöqvist.
Och jag tänkte att vi hoppar rakt på sak när det gäller det här. För den här båten vi behöver, ja, den behöver fylla oss med en hel del diskussioner. Och vi behöver komma fram till en hel del saker. Så jag tänker att stället man börjar egentligen på, det är väl, var kommer den här besattheten av hajar egentligen ifrån, tror ni? Förutom då det jag nämnde i introt här med Shark Week. Så här, varför den här besatthet kring det här monstret från havet?
Jag skulle säga att det finns 1000 olika anledningar. Men jag får ju bara utgå ifrån mig själv bland annat. Men det är ju faktiskt så att vad hajen gjorde när den kom 1975, den gjorde att alla människor blev rädda för hajar, även när hajar inte fanns under vatten. Men det som var så effektivt med hajen och det som än idag är omöjligt att liksom slå, det är känslan av att du inte vet när faran finns där. För du ser bara hajen 4 minuter totalt under filmens speltid på 2 timmar. Men det jobbiga är att du vet att den är där. Men du vet inte vart den är, eller när den är, eller vart den kommer. Därför blir det så himla obehagligt med hajen. Och hajen har ju fuckat upp min hjärna så hårt. Så jag kan ju liksom tänka på hajen när jag är i Öresjö. Mm. En sjö här utanför Trollhättan. För att någonstans känns det som att en haj alltid kan ta mig. Och jag menar, jag som har varit lite smått besatt av hajar på grund av den här filmen. Jag har varit i hajbur 2 gånger, i Sydafrika och i Hawaii. I Sydafrika var det med vithajar, i Hawaii var det med tigerhajar. Och då funkar det på lite olika sätt. Att i Sydafrika med vithajarna, då har man med sig en 10 liters, nej det var nog en 20 liters hink fylld med blod. Man bara kastar ut den i vattnet. Hajarna kom från höger och vänster, helt vilda. Så var det någon som sa, släng inte i något i vattnet nu för hajarna äter allt. Så var det en killes cap som låste av. Hajen kastade sig upp och tog den på en sekund. Så de är ju totala mördarmaskiner och man har ju sån respekt för dem. Medan i Hawaii är väl lite annorlunda, då jobbar man mer med motorljud. Då sa de bara, vi låter bara motorn gå här nu och ni hoppar ner. Då kommer hajarna bara komma hit för att de har märkt att det vibrerar på samma ställe ganska länge. Och då blir hajarna nyfikna och kommer och kollar. Inte lika aggressiva. Men likväl är det ju någonting jävligt obehagligt i att de bara kommer där när man står där och motorn brummar. Så det jag egentligen vill komma fram till är att hajar är sinnessjuka. Sen måste jag, fan, förlåt här, jag blir långrandig nu till introt här. Men det här är fan intressant. När vi var i Sydafrika så satt... Så det är så jävla sjukt det här. Vi var i Kapstaden och skulle vi åka till stället som heter Ginsburg eller någonting där den här hajturen var. Det var 2-3 timmar dit med bil. Och när vi skulle gå på så säger den här killen till mig och min fru bara, jag vill bara att ni skriver på det här pappret innan vi åker. Det är bara ett kontrakt. Om någonting händer er så står inte vi för det. Det är ert problem. Och jag bara, vadå, kan hajen döda oss? Nej, det är inte hajen ni ska vara oroliga för. Det är bara om vi blir rånade på vägen dit så inte det är vårt problem. Man bara, ja, det var bara att skriva på det kontraktet för man ville verkligen gå i hajbur. Men sen när vi kommer fram och vi ska ha en introduktion med hajarna, det här är så jävla bra, då säger den här gubben som är hajexpert bara, det som gör hajar till ett så intressant djur, sa han, det är att de är ondskefulla rakt igenom. För samma sekund en hajmamma föder ut sin unge, då vänder sig hajmamman om för att åka och döda den, äta upp den. För det är ju mat liksom. De fattar inte det. Och från sekunden en hajunge föds så åker den och gömmer sig, för den vet om att nu är det överlevnad som gäller, för annars dödar morsan mig på en sekund. Och därför blir det också en predator från sekunden den föds. Tänk människobarnet. Tänk om en mamma hade fött ett barn och sen bestämt sig för att döda bebisen. Det finns ingen mamma som hade misslyckats. För den är helt meningslös när den kommer ut, människobebisen. Den är kaos. Den kan ingenting. Men hajen är en fullfjädrad predator från sekunden den föds. Känn på det.
Ja, det var en predikan måste jag säga. Min ingång till hajar är väl egentligen...
Toppa det!
Nej, men jag kommer med en annan ingång kan man säga. Jag är totalt orädd för hajar. För att det finns ju ett ganska enkelt sätt att komma undan dem. Det är att inte gå nära hav. Men klart, vill man åka ner i burar och... den där äventyrs... Jag har inte den här äventyrsdriften i mig, tror jag. Det kommer bli spännande ändå. Jag kommer väl vara den kritiska personen i det här.
Du är kritisk till hajar.
Men är det så att Magnus, som alltid är en bra programledare, är här för att hosta? Kristoff, du är här för att du tycker att hajfilmer är generellt pinsamma. Och jag är här för att jag ser det som någonting bigger than life, liksom. Larger than life.
Så kan du. Nej, men nu skulle inte jag säga att jag har inte gillar hajfilmer. För jag har ju kollat en hel del klipp inför det här och jag älskar mycket av det jag ser, kanske inte av samma anledning som dig, men,
nej, men det, får säga så här, det som är så intressant med hajarna, och det Florian bekräftar egentligen det här nu, för du säger att de är den ultimata predatorn liksom. De är havets skräck, de är onda rakt igenom. Ändå vill människor då åka ner i burar och de vill gå så nära som möjligt och de ska titta på varenda jävla film om detta djur då. Varför?
Ja, men människor fascineras av det här. Så. Det är ju faktiskt så.
Vi människor är ju i grunden äventyr. Nej, det är vi ju.
Jo, men vissa av oss
är. Jag är väldigt långt ifrån det. Jag skulle aldrig åka ner i en bur och träffa hajar till exempel.
Jag kan säga så här, det jobbiga är när man skulle göra det och man liksom laddar upp inför den här hajburen första gången och man kollar så här filmen som är typ 40 meters down below och sådana grejer när folk åker ut till hajburar och sen lossnar den här buren från den här rostiga båten och åker ner och man bara tänker att okej, nu är man fast där nere 47 meter under vatten. De har inget sätt att få upp den här hajburen. Det är bara hajar som åker runt. Ska jag ta mig ut från den här buren då med de här alla hungriga galna hajarna? Idén är ju väldigt cool. Och det finns ju uppföljare till de här filmerna också. Så det är klart att man tänkte ju så här flertalet gånger. Om vi dör nu så dör vi. Men då kommer man också vara, kommer ni ihåg han där Florian, du vet han? Ja, han som jobbar på Folkets hus. Aj, men han dog ju i en hajbur i Sydafrika. Ja, just det. Det blir ju en bra story.
Lite du och Steve Irwin där.
Ja, men lite så. Man lämnar ett bra jävla eftermäle.
Nu måste du leva upp till det här då, när du väl ska dö sen, så att det inte blir en sån stingmocka som tar dig.
Nej, precis.
Då blir det ju pinsamt.
Man vill ju inte dö platt liksom.
Hur jag än kommer dö så kommer det vara en häftigare grej än allt annat jag gjort. Nej, jag låter jättetråkig här, men jag har för mycket äventyr bara att gå upp på morgonen, känner jag.
Ja, men jag generellt. Det är ändå skönt att det finns två olika sidor där, och jag känner att jag är mitt emellan där. För senast igår så, alltså du sa ju det, men man fascineras av, liksom, av det som är farligt. Men alltså jag är så här, folk tipsar, men se The Abyss, James Camerons, den han gjorde innan Titanic, när de åker ner i vattnet och det är instängt och äckligt.
Världsklass.
Ja, det är säkert världsklass. Men grejen är så här, du måste se den. Så här, nej, fast vet du vad? Jag gillar inte att vara instängd under vattnet. Jag gillar inte trånga utrymmen. Jag gillar inte tanken av att kväva eller drunkna och de här grejerna. Jag vill liksom inte titta på det som skrämmer mig i detta fall. Så jag är liksom tvärtom. Jag intresseras inte av det. Jag blir, Kristoff säger så här, men bada inte havet då. Nej, men titta inte på det här byst då. Men andra är ju tvärtom. De är så här, åh, jag tycker hajar är läskiga. Finns det någon bra hajfilm? Lite så. Så
det, ja, men, alltså, det är två sidor av det. En bra hajfilm är väl de som handlar om något mer än bara hajar, va? Som väldigt många av de filmerna vi kommer att gå igenom här, som liksom har så mycket mer. Mm. Bara, jo, men,
det är ju också det som är intressant om man bara tänker rent krasst så här, hajmässigt sett, hur många hajfilmer har över exempelvis 7,0 på IMDb eller kanske till och med 6,5. Det är ju en enda hajfilm. Majoriteten, jag skulle säga att 99% av alla filmer om hajar har 4,0 eller lägre.
Ja.
Så är det.
Ja. Och det är det som är så intressant, att det ändå görs flera filmer varje år om detta, och man vet på förhand att de kommer hamna där nere i botten i skiten. Men då är ju frågan, vart startar det hela? Hur startar det hela? Men vi vet ju egentligen det. Det var Spielberg som skulle ta sig an att han skulle ta sig an detta. Han skulle göra det först och han skulle göra det bäst. Nej, inte först kanske, men de gjorde det på ett speciellt sätt. De gjorde ju inte så här, om vi jämför med det, du beskrev det på ett bra sätt före, Flora. Om du beskrev hajen, det med att man inte ser den så ofta, då tänkte jag ju direkt på Alien. Det är ju exakt samma sak. Du ser ju knappt Alien, men du är livrädd för den hela tiden. Var ska den komma? När ska den komma? Är jag nästa person? Och så är det på hajen också. Du har ingen aning om var när den kommer. Och helt plötsligt så är den där ett kort ögonblick och du är livrädd för hajar resten av livet.
Mm. Ja, men det är väldigt, väldigt effektivt. Tar man något modernt utöver liksom hajen och Alien från 75-79, så är det ju Den osynliga mannen som kom 2020, som också var jätteeffektiv. Oftast filmar man bara ett rum. Och så visste man inte då om den här personen var där inne eller inte, för den var osynlig. Så man har implementerat det väldigt effektivt på en ny film också, vilket generellt sett inte brukar vara grejen. Snarare brukar det vara att man ska få så mycket gore som möjligt via teknologin och visa allt. En stor anledning att man inte visade allt 75 var ju också för att vi hade en jävla robothaj som hette Bruce, som såg för jävligt ut. Vi var ju tvungna att visa minimalistiskt i staden för att den skulle funka effektivt liksom. Så det blev nästan en vinst.
Ja, det visade sig vara det som gjorde filmen bra också. Att du knappt såg den, men när du väl såg den, oj, det är ju den där det handlar om. Oh, nu kommer det hända något.
Men den såg väl ändå relativt bra ut om man jämför med många filmer som har kommit efteråt,
ja.
Som inte som det, är specialeffekter bara.
Men det är ju för att den är mekanisk animatron. Alltså den är ju på riktigt. Mm. Den är ju inte CGI-skit, och vi kommer ju komma in på detta sen. Det är ju en hel vetenskap detta, varför vi inte har kommit längre idag. Men det kommer vi till sen.
Men man ska ändå säga det här med hajen. Det är ju... För många är det ansett, och jag är en av dem, jag tycker det är topp 10 bästa film någonsin gjord, Hajen 1, för att den är så effektiv i hur den är uppbyggd och hur man använder den som, jag vet att jag skickade in ett filmmanus en gång till en filmkonsulent i Göteborg som skulle kritiskt kolla på mitt filmmanus och säga vad som var fel eller inte. Han tyckte det var bra, men han sa, ditt manus till skillnad från Hajen har ju inte det där att man inte riktigt vet vad som är. Men så här, jämför du mitt filmmanus, En tattare från Trollhättan. Du kan inte jämföra mitt filmmanus med Steven Spielbergs Hajen. Alltså, på ett sätt fattar jag att du gör det, men jag tycker också det är väldigt kul att han gör det, för det säger någonstans att jag tror han fick det 2021 av mig.
Mm.
Och den här snubben refererar till Hajen från 75, vilket också säger någonting om historien den är. Den är filmkanon, den är liksom topp 250 på IMDb. Sen är den också väldigt effektiv i att hela den här Hajen liksom filmen, alla känner till den. Det blir nästan som Titanic. Och den heter ju Jaws. Den heter ju Käkar. Den heter ju ingenting med haj. Den heter ju inte ens någonting med haj. Den heter Jaws.
Mm.
Vilket också gör det ganska effektivt. För den heter ju inte Shark. Och hade den hetat Shark tror jag till och med den hade tappat lite av sin svung i det hela. Sen ska man också komma ihåg en sak. Jag sitter faktiskt och läser Peter Benchleys bok nu. Peter Benchley skrev Hajen några år innan den kom.
Just det.
Och Steven Spielberg ansåg att fan, det här kan bli riktigt bra. Så han sa till Peter Benchley, häng med mig så får du vara en creative director vid sidan av mig när jag spelar in Hajen. Och allt var frid och fröjd in till halvvägs in till inspelningen. Sen blev det handgemäng mellan Steven Spielberg och Peter Benchley, för de hade ju så kreativa åsikter. För Peter har ju skrivit boken, han visste ju exakt vad han tyckte och tänkte, medan Steven Spielberg hade en bild av hur han ville ha det. Och Steven Spielberg, som uppehållande gjorde väldigt rätt för sig, såg ett väldigt stort problem med den här boken. Och det var att, och jag får hålla med om det nu när jag läser den, det är att man håller på Hajen, man håller inte på människorna. Så då försvinner ju hela syftet, för människorna i boken är väldigt okarismatiska och ganska oskärmiga, medan Hajen beskrivs på ett väldigt effektivt sätt, så man vill ju nästan att Hajen ska vinna. Det är ju helt tvärtom i filmen. Då håller man ju jättemycket på människorna för de är så karismatiska.
Ja, men det skiljer väl också Hajen och alla de andra filmerna som vi kommer att prata om. Att här har vi riktiga karaktärer, fantastiska skådisar som har bakgrunder, som inte interagerar med varandra, de har dialoger med varandra som alltså dialogmässigt är briljant bara i scener där de bara sitter och pratar. Vi kollade på ett klipp igår där de sitter och jämför R med varandra exempelvis från olika hajar eller andra saker de har blivit bitna eller rispade av.
Så sexigt. Och det där är också en sån scen som har liksom gått... Nu kommer jag inte ihåg vilken komedifilm det var, men den är ju så bra att göra en parodi av.
Jo, men det är väl Hot Shots, va?
Ja, det är det. Precis, det är Hot Shots. Ja. Och det säger ju hur bra man kan göra det också.
Ja, 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 absolut. Och sen är det väl, den här är ju, Hajen då, är ju baserad på en bok. Hur många av de här andra filmerna som vi kommer gå in på idag tror ni egentligen är baserade på en bok? Kan det ligga någonting med det, att man bygger det på en...
Men är det
nisch
inte...
bara snarare än faktiskt ett verk som men det, är utvecklat.
Det, vi måste ändå säga att det är ganska coolt att Kristoffer här sitter med en inbunden signerad Mega Shark vs Giant Octopus bok, för jag visste faktiskt inte den fanns som bok. Vart hittar du den här boken, Kristoff?
Det kan jag inte säga. Jag har mina gömmor som jag smyger till och köper saker.
Botten.
Saker.
Ja, nej, men, och Hajen också. Den marknadsfördes ju på väldigt briljanta sätt. Den hade väl, du är ju grym på taglines. Kan du någon av dem, Florian?
Ja, alltså i Alien är ju in space, no one can hear you scream. Och jag tänker att det borde ju vara någonting där ute också. Men just nu kommer jag fan inte ihåg hans tagline. Och vet du vad? Det är ganska skönt. Jag kommer säga så här. Klipp inte bort det här nu. Jag vill att podden hör att jag har fel live.
Du har inte haft fel. Du har ju bara inte...
Jag minns inte taglinen.
Nej, men det är för att det finns så många. Det kan ju vara vilken som helst om du har sett. See it before you go swimming, till exempel. Mm. Eller, do you like fish?
Mm.
Eller, he likes you too.
Mm. Ja, jag vet hur sjuk jag är. Ingen av dem... utan jag, allt var platt för mig där. Jag kände fan inte igen någon.
Nej, men det, vi har säkert inte haft dem här. Utan, men det är ändå så härligt att de har marknadsfört det. Men nu finns det en massa fler. Jag behöver inte gå igenom alla, men... Det är snärtigt. Mm. Det är sexigt på något sätt att de har de här linesen, att det handlar om honom.
Ja, herregud, Bruce. De kallar ju han Bruce under inspelningen för att Steven Spielbergs advokat hette Bruce. Han tyckte väl att han var lite av en haj. Så att då fick hajen proppen, den här roboten, heter Bruce.
Och något annat som de här filmerna, de andra vi ska prata om, saknar rejält, som den här filmen faktiskt har, är väl ändå John Williams som slår igenom här med... Ja, kanske den sexigaste skräckfilmsmusiken någonsin, och den är väl den enklaste egentligen när det gäller till en komposition. Mm. Florian, jag tänkte att du skulle få framföra den här.
Okej.
Nej, det var för dåligt. Nej, det var för dåligt.
Kristoff, du får testa.
Jag testar. Ja.
Ja, men det är genast bättre.
Mm.
Ja, det är världsklass.
Nej, men och det är så fruktansvärt simpelt egentligen.
Det var
men
mitt det var bidrag det på avsnittet. Nej, men jag vill, när du är inne på tagline så här, så vill jag ju dra en liten filmreplik från en av filmerna som jag har researchat här. Ja. För att ta ner den här podden till en bättre nivå nu. Nu är det väldigt...
Nu är det väldigt bra.
Mm. Jag tänkte dra den här lilla citatet bara. Oh no, not like this. Och det är då från Sharktopus. Där en blir mördad av en av Sharktopus.
Det är ingen tagline då.
Det är en monolog. En replik.
En replik.
En fantastisk replik. Mm. En av få som jag har snappat upp av de här filmerna. Men ändå en bra replik.
Mm.
För jag menar... Apropå dö, liksom, han vill inte dö så.
Nej, men jag Jag är med dig någonstans. Jag satt med Peter Tiger som är med i våran podd och en tjej som heter Johanna. Vi kommer spela in ett avsnitt framöver om dansk film. Så vi hade ett litet förmöte om det förra veckan. Och jag sa till dem när vi satt där och käkade lunch att fan, jag är ganska fuckad i huvudet just nu. Jag har varit en konstig period för jag har sett 12 stycken hajfilmer på Amazon Prime. Amazon Prime är för övrigt kanonkälla om ni vill se riktigt mycket skithajfilmer. De har typ 20-30 stycken. Men i och med att jag liksom har försökt pressa det här innan jobb, efter jobb och sådana grejer, så jag har gått runt i någon typ av hajsmet i huvudet. Alltså, det finns så mycket riktigt, riktigt dåliga filmer. Men det slut blir det, vissa är ju så dåliga som att de blir bra. För när skådespeleri är alltså det värsta som finns kan jag tycka, det är när bara dåliga skådespelare bara är dåliga, bara för att. Men när det är så dåligt fast de försöker, då tycker jag det finns en charm i det. Och många av de här filmerna har ju det liksom. De har väldigt tuntiga kläder, de har jättekonstigt så här grimarspel. Alltså, det känns som det skulle vara total tabu att ha de här skådisarna i någonting annat än liksom hajfilmer. Men det är väl också därför jag har varit så fuckad att se det här. För parallellt med att jag ser de här hajfilmerna, så sitter jag och kollar på kvalitetsdansk film. Så jag ser Dogville, jag ser Ice Sharks, jag ser en runda till, jag ser Sand Sharks. Alltså, det håller på så. Så men min hjärna, den har varit helt fuckad den sista tiden.
Det är nog imponerande att du har dratt av hela filmerna. Jag har sett ett par hela filmer, på gott och ont. Mm. Och snabbspolat några. Det finns mycket gött.
Ja, men det finns jättemycket gött. Men jag vet, det var ju Grönland när det är Ice Sharks. Så är de ju ett forskarteam, standard. De är där ute och så är det någon som uppsäker en haj. Och så märker de att, men fan, hajar sig långt ut. Jätteaggressivt och konstigt. Men det som är riktigt stökigt med Ice Sharks, det är att de är ju på en station, eller vad man ska säga, på isen. Men sen börjar de här hajarna komma närmare och närmare och de funderar på hur fan kan de komma så nära? Vattnet var ju långt bort. Men då har de ju fenan och sågar av isen runt den här forskningsstationen. Så den här forskningsstationen sjunker ju ner till havets botten liksom. Alltså hela den grejen med att fenan är sharp vassa.
Den här vill man ju se.
Ja,
när du berättar den.
Jo, och där är också det här skådespeleriet som är sådär uruselt att det blir roligt. Så att den...
Men då har de lyckats lite med, för det är mycket B-film det här, och vissa vill ju lite för mycket att det ska vara B-film, märker jag, där det blir liksom ni försöker för mycket på något sätt, och jag kan inte riktigt avgöra vad som gör det bra B-film. Ja, och väldigt dåligt.
Det är en jättetunn linje. Om vi för det första ska göra det här stora hoppet nu då. Vi får ju hoppa ifrån hajen. Vi hoppar ifrån det här. Vi hoppar ifrån en film som hade 4 Oscars-nomineringar, som var den mest inkomstbringande filmen på sin tid tills George Lucas kom med Star Wars därefter och körde över. Och är plats på plats, vad är det typ? Den är på topp 200-listan, kanske till och med 100-listan på IMDb:s högst betygsatta filmer. Och den har fått 3 uppföljare.
De är ju värda att prata.
ska vi ta det? Ja, innan vi hoppar vidare, sen hoppar vi vidare.
Ja, för om man bara skulle ranka de topp 5 bästa. Jag ska inte göra det här och nu. Men...
De 5 bästa uppföljarna till Hajen av de 3.
Nej, kul du säger det. Jag ska komma tillbaka till en rolig grej där. Nej, de 5 bästa Hajen-filmerna som har gjorts all together liksom. Om hajar. Ja, precis. Ja.
Kan du nämna 5 bra alltså?
Ja,
alltså,
det kan bra. Ja, det är typ det jag kan. Ja. För sen blir det ganska svajigt. Men Hajen 2 är ju en bra film. Den är seriös, den är påkostad och vi har kvar Roy Scheider i en av huvudrollerna.
Just det.
Den är ju faktiskt vettig och väsentlig och en 3+-film liksom, som går i samma anda som Hajen men inte har det här självklara mästerverkstämpeln över sig. Men det är verkligen en bra och välgjord underhållande film. Jag vet inte, har ni någon take på Hajen 2?
Jag är dålig på uppföljarna faktiskt. Jag tror att jag sett 2:an, sen har jag inte sett 3:an och 4:an som uppenbarligen ska vara de här riktigt dåliga. Men jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer egentligen att säga, jag såg Hajen en gång för jättemånga år sedan. Och jag har kvar vissa grejer i huvudet, men jag har inte kvar allt. Och jag är aldrig så pass sugen så att jag såg så jättemycket mer faktiskt. Men jag tror att jag såg 2:an. För jag kommer ihåg att jag sett Scheider en gång till.
Men det är väl himla tur att de gjorde första Hajen-filmen redan 75. För att hade de väntat 5 år så hade det nog... Det hade inte varit i närheten, men jag tänker på CGI och allting. Alltså med tekniken.
Ja, men då, där kom ju Hajen 3 exempelvis. När man tänkte att nu har vi 3D. Ja. Nu kan vi göra någonting riktigt stort
den
av
Hajkonsten. Den hette väl till och med
Jaws 3D.
Jaws 3D.
Den är ju med på ett akvarium är det ju främst. Och det är mycket den här åker in i typ det här glaset. Och glaset kommer in i bilden. Alltså, den är ju totalt urusel. Men den är ganska tuntig. Så man kan ändå få ut något av det. Det som är det sjukaste av allt. Det är ju Hajen 4 egentligen. För att då ska ju... Jag ber om ursäkt nu för jag har inte sett Hajen 4 på typ 10 år så det får bli en semiparafrasering här. Men det som är målet med Hajen 4 det är ju att Hajen ska hämnas. Och den här familjen åker ju, jag får med dem också från USA till de karibiska ö eller något. Och den här just Hajen det. Vet ju om det.
Den åker ju.
Ja, och följer det. Dem just via det här flygplanet. Vet om att de ska iväg liksom. Så han åker med dem dit för att terrorisera den här familjen.
Det är då med, vad heter han? Harry Kane eller vad jag säga. Michael Kane heter han. Det är han som spelar huvudrollen.
Det stämmer bara med Michael Caine.
För den såg jag något klipp av. Jag har inte sett filmen, vad jag minns i alla fall. Det kanske också var 20 år sedan. Men då vet jag att i det klippet jag såg på YouTube, då, någon sån här topp 20, sämsta Hajen-filmen, då nämner de det att den till och med Hajen spottar till och med ut någon annan som inte är den här som de ska hämnas på. Det är ju
fantastiskt.
Det är spännande.
Ja, det är spännande. Men då vet ju den att det här är inte det släktblodet som jag är ute efter. För han kan ju det här släktblodet, den här Hajen. Det är ju det som är så intressant. Men vi lämnar de 4 Hajen-filmerna det här. Överens om en jävla sak i alla fall. Att Hajen från 1975 är en perfekt film. Och den enda absolut bästa Hajen-filmen som finns där ute. För det finns ingen som kan konkurrera med den.
Nej, men det är där du kommer in nu. För nu vill vi veta då. Vilka är de andra bra hajfilmerna?
Med glädje.
Jag har ju mina,
ja, jag har ändå
mina
5
aningar. Ja. Men när jag kollar upp sig lite innan och säger fan, ja, den här ska visst vara bra. Mm. Den här ska visst också vara helt okej. Men jag har inte sett dem.
Nej, men då gör vi så
här då. Kan gissa två.
Ja, ska vi göra så här då? Vill ni ha lite gissningslek? Vad som kan vara med på topp 5?
Nej.
Vågar du chansa på det,
Kristoffer? Jag tror att The Shallows är med.
Ja.
För den tycker jag verkar schysst när jag säger. Den var väldigt trailer.
Den är topp 5. Den är på 5:e plats. Den är ju, det är ju Blake Lively som spelar huvudrollen där. Och det handlar ju om en tjej som är i Mexiko på semester. Och så simmar hon ut. Jag får med det för att hjälpa någon. Jag såg den på bio för typ 6-7 år sedan så jag kommer inte ihåg exakt. Men hon simmade ut och ska hjälpa någon snubbe. Och sen märker hon att den här snubben är så här. Nej, men nej, kom inte nära. Hon bara, men jag ska ju hjälpa dig. Kommer dit och då är det en jätteaggressiv haj där och hon behöver ju liksom, hon är så nära land vilket gör den här så påfrestande och så effektiv, för man vet att det går att ta sig nära, det finns lite så här stenbumlingar hon kan simma till och det är ganska ofta så här hajen kommer åt henne, den rispar henne kanske någon gång och sådana grejer, men den är så välgjord och seriös och den har många så här bra dramabitar i sig, så det här är ju liksom en seriös påkostad bra Hajen-film.
Jag gillar ju tanken med att det är frustrerat nära till land.
Ja.
Det är för mina tankar till den här Stephen King-storyn The Raft, det heter den, tror jag, som är väl en del av Creepshow, om jag inte minns fel. En av dem, jag har nämnt den för, men den har jag ju fortfarande så här, det är en mardröms, jag får mardrömmar av den. Mm. Den här flotten som är ute i vattnet och då kommer en lerpöl som äter upp folk och den här sista personen, han ska försöka ta sig över. Han är simmare dessutom och det är ganska nära, men misslyckas liksom ändå. Mm. Den känslan får jag när jag förstår premissen till den här filmen, att för det jag har sett liksom att det är nära, hyfsat nära land, men det är fortfarande så här, vågar jag ta chansen verkligen?
Ja, och det är där den är så effektiv. Samtidigt så vet ju den här hajen att hon är där, hon blör, vattnet rinner ner på stenen, rinner ner i vattnet, den här hajen åker bara runt och runt och väntar på att hon ska flytta sig, för den här hajen fattar ju att den här människan eller den här valsen är strandad. Det är inte så att den är så där smart på ett tv-filmsaktigt sätt, utan det är bara ett rovdjur som vet att jag har ett mål och jag ska komma åt den. Det är en väldigt, väldigt bra hajfilm. Men ni måste ju ta den uppenbara.
Oh. Six-headed shark.
Ja,
Center Shark.
Nej.
Nej, men det är plus inte med.
Ja,
den är med.
Den,
alltså.
den tycker jag faktiskt är topp 4. Eller okay. Till och med, jag skulle fan till och med säga topp 3.
Ja, men då ska vi
säga, jag skulle nog säga topp 2, men då har jag inte sett jättemånga filmer.
Ja, men, nu kan vi börja med att ta ner den här listan på jorden. När det är topp 5, då är vi ju inte så högt upp när vi snackar i kvalitet. För ja. Deep Blue Sea alltså.
Nej, men det är inte
när
dåligt.
De här,
det är inte dåligt.
Hajarna på den här facilityn som de är på, de letar efter ett botemedel mot Alzheimer. Samuel L. Jackson, vi har snackat om det i twist-avsnitt, brilliant twist, men de här hajarna som simmar fan baklänges och grejer, alltså.
Nej, men det är effektivt, alltså hela idén,
ja,
är väldigt,
att kunna
mysig.
Simma baklänges är effektivt, jo, det har du rätt i.
Man ska komma ihåg en sak, alla de här konstiga hajfilmerna som vi kommer namedroppa till höger och vänster sen, alla de bygger på samma premiss. någon forskare ska göra någonting med en hajhjärna för att vi ska hitta ett botemedel till någonting.
Jo, men grejen är så här också.
Så är i alla fall de som ligger på toppskiktet av hajfilmer.
Alla de är ju oftast skit. Men här går det ändå också för att det är så mycket bra skådespelare i rollerna. Deep Lucy är ju ändå påkostad.
Och det är det som lyfter den från skiten. Ja, det är det jag säger. Ja. Det är det jag menar. Alltså att hoppet upp, det görs ju av att den är påkostad och att det är bra skådespelare. Det är det som är hoppet egentligen. Ja. Hade Bosse Bertilsson, filmstudent, som egentligen kanske har gjort Exorcist Shark 2, precis, gjort den här, så hade det varit ren skit. Mm. Men nu är det pengar och skådisar som lyfter filmen.
Ja, och det går att göra här. Och vi har ju faktiskt även Deep Blue Sea 2 och Deep Blue Sea 3. Och Deep Blue Sea är ganska ny dessutom. Men det är ju ren piss alltså. Det är ju så dåligt så det är utomordentligt dåligt. Så vi måste ändå ge cred till Deep Blue Sea för att det är en väldigt effektiv hajfilm liksom.
Men när kom den? Var det i slutet av 90-talet? Ja. För det är väl de flesta av de här riktigt, alltså när det har gått över till B-filmsklassning har ju kommit på senare år, säger jag. För
så är det.
15, det är mycket 20 år
situationstecken här. 2010 och efter det började spåra. Sharknado liksom. Det var ju efter den allting började spåra.
Ja, men precis, och det är väl Sharknado som är navet för mig
ta
här
sista idag. På din lista nu,
Florian. Vi har ju en kvar här. Och det här var en jätteglädje för mig att se.
Var Hajen 2 med på listan?
Hajen 2 med på listan.
Ja, den är med på listan. Bra, okej.
Så vi har vi bara för att kortfatta då. De fem bästa filmerna, det är Hajen 1, de andra kan de hoppa lite mellan sina platser. Men det är Hajen 1, det är Hajen 2, det är Deep Blue Sea, det är The Shallows och sen är det faktiskt, tyvärr har titeln, den kan skrämma lite, men Hajar i Paris. Har ni sett den? Den franska... Ja, Magnus sitter här och skrattar. Och det är ju Kristoff med.
Ja, men jag tänkte så här.
Den känner
jag
inte till.
Hajar som hajar då?
Nej, men
den bra?
Nej, men det är barnfilm. Nej,
det går inte.
Nej, ni vet ju
det kan man inte riktigt räkna som hajfilm. I den här, podden.
Det får vara ett eget. Det är en vuxen.
Inga lämmar som lästas där.
Nej. Lästas. Någon måste dö brutalt för att det ska vara en hajfilm. När det gäller Hajar i Paris, så tänkte man med titeln, det här kan inte vara göbra liksom. Men så säger en polare till mig som knappt gillar film, han bara, du måste se Hajar i Paris. Jag bara, men varför ska du rekommendera film? Du hatar ju film, säger han till mig. Nej, men jag lovar dig, det här är bra alltså. Så jag och min fru, vi gav den en chans och jag måste faktiskt säga nu, Hajar i Paris är en av de bästa hajfilmerna som finns. Den är väldigt smart också för den utspelar sig innan OS. Ni vet ju om att det var OS i Paris senast. Och Då har man kommit på det här stora problemet till filmstory att vad händer om sen där det ska vara massa simtävlingar och roddtävlingar, om alltså den floden som rinner inne i Paris, vad händer om hajar hamnar där? Det är klart det blir ett jävla problem alltså. Och först är det en haj och sen blir det mer. Men det är så jävla seriöst för att de tar det på fullaste allvar liksom. Det skojas ingenting om det, utan det är det är påkostat, det är välskrivet. Det är som att trycka in typ Amelie från Montmartre i seriositet, fransk drama, och göra en jätteseriös film av att hajar kommer förstöra OS-invigningen.
Är inte det väldigt risky att lägga all den här tiden och manus och satsning på en film inom en genre som redan är...
Jo, och det är därför man blir så här, det är därför man blir så impad att de kommer undan med det. För det här är ju Netflix-produktion. Och man vet att Netflix, de är ju ganska liksom konservativa med vad de vill ha. De är väldigt tydliga med vad de vill ha. Men när de fick det här manuset, de måste ju tänkt sig, men vad är det här för skit? Och så var det väl någon där lyckligtvis som, ja, Göran, kan du bara kolla så att det här är bra med den här filmen? Hajar i Paris. Nej, men jag kan inte se Hajar i Paris. Men ge den en chans nu för helvete. Ja, jag kan se den på min lunchrast. Och sen märker den här personen då i fråga att, men det här är ju bra. Det här är riktigt, riktigt bra alltså. Det är påkostat, det är vältänkt, det är klockrent i form av OS. Lyckligtvis såg vi det innan OS också, så då blev det en liten extra dimension. För när man såg den här OS-invigningen, alla kom med båtarna där.
Det måste vara titta på OS när man har det i tanken sen.
Ja, men det är också det som är så fräckt.
Det var smart
att de vågar släppa det liksom.
Det var det jag tänkte fråga. Du sa när den släpptes precis innan OS.
Amen, alltså. Amen.
Det är smart.
Det är jättesmart. Så det blir som en sinnessjuk marknadsföring av OS. För alla de här som simmar där och gör de här loppen, att, alltså, man vågar inte simma i sen om man vet att det hajar där.
Nej, så därför fick ju till med franska regeringen gå in och försöka avdramatisera det genom att säga att det är bajs och skit i vattnet istället.
Ja, det gjorde de ju. Och hitta granater och grejer. Mm.
Det är ju briljant om man visar den här för simlaget innan.
Nej, men, simma nu fan.
Ni måste, det blir fan en hemläxa till er grabbar. Ni behöver se hajar i Paris.
Mm. Ja, men så fort jag skaffar Netflix igen.
Jag vill se,
inom ett par månader.
Jag tänker ju se Shallows först och främst. Den tycker jag var intressant. Men du sålde ju faktiskt in den här. Mm. Ganska snyggt nu. Jag blir inte sugen på bada. Det kommer jag inte vara efter det här avsnittet. Jag kommer ställa in sommaren antagligen. Men till det blir sommarens försvar så är den svenska sommaren kort. Så att, nej, hörru, nu ska vi göra det här stora härliga hoppet som vi bara väntat på. Vi ska, det som egentligen har kickstartat hela den här skiten egentligen då, och får vi tolka som skit som, ja, det kanske, vissa kanske älskar detta. Vi, till viss del älskar väl vi delar av detta, tror jag. Man njuter ju på olika sätt. Men, Sci-Fi Channel och The Asylum främst. Asylum har vi pratat om en hel del. Alltså, de var ju kända för att de gick in och gjorde kopior utav stora filmer som skulle komma ut. När det var en stor film på väg, då gjorde de en typ likadan film fast asmycket sämre, pissdålig, och sålde den skitbilligt några veckor innan. Så folk kom in i butiken, och det vet jag som jobbar i butik, att åh, den har redan kommit, bah, jag köper den, kostar 99 spänn, perfekt, jag tar den. Och så tog den på vägen ut. Man hann inte ens säga, det är inte den. Det där är en annan film. Och sen kom de nog aldrig tillbaka igen, för de skämdes nog. Det var ju briljant utav dem med det här marknadsföringen, på det här sättet att skapa ekonomiskt flöde i ett företag. Men varför har de gjort sig så kända på den här marknaden under den senaste tiden? Jo, det är ju tack vare en story som sätter gamla Beverly Hills-stjärnan Ian Searing i huvudrollen. Och vi snackar Sharknado, som utspelar sig i första, det väl i alla fall i Los Angeles, tror jag. Och det tror jag, det vet jag att det är. Och det handlar ju om, Kristoff, det här har ju du sett.
Ja, vad handlar det om?
Nej, premissen, hajar och tornado, men det säger väl egentligen precis. Titeln liksom.
Det är väl lite det som är det härliga då med hajfilmer, när de liksom plockar upp dem. Du pratar om att när man börjar prata om hajar under ytan, det är väl nu när de plockar upp dem från, från vattnet som det...
Det mystiska försvinner.
Realismen försvinner lite, men
lite. Sharknado, det kommer in en tornado som har plockat upp sig hajar då från vatten, och den kastas fria in i LA. Ja, men... och staden fylls med vatten, hajar överallt, det översvämmar på mitt på en gata, är det översvämning när de åker förbi, sen går de ur bilen så är det en vattenpöl utanför, men det kommer ändå en haj och äter upp någon, och man sitter där bara, ja, det var lite kul.
Men det är det härliga då med det orealistiska, att man får plocka fram en härlig kreativitet, tänker jag, åt dem som gör de här filmerna och har gjort dem. Att man får komma på, hur gör vi det så realistiskt som möjligt när vi nu plockar upp dem på land? Mm. Det finns ju, jag kan riktigt gärna bränna av den direkt, ett fantastiskt klipp från Six-Headed Shark Attack. Då är de ju så smarta, de här hajarna. Eller den hajen, det är bara en, fast med sex huvuden. Då springer de upp på land, och då är det är två hajansikten fram och resten av ben då som springer. Jättesnyggt ser det ut. Nej, det ser fruktansvärt ut. Men det blir det ändå lite logiskt i det här B-skiktet.
Ja, men vi får ändå säga absolut. Kreativiteten, om vi ska ge den här genren de senaste 20 åren ett stort plus. Förutom då att de återanvänder haj hela tiden, så är det ju kreativitet när det gäller att de kör fan vid, de hittar nya sätt att lyfta fram sketna hajfilmer. Jag kan säga så här, Sharknado för det första, det är en briljant titel. Den säger ju allt om filmen. Den har till och med en tagline som säger, "Nuff said."
Ja, men...
då är man nöjd med sin titel på filmen. Det är lite som Samuel L. Jacksons Snakes on a Plane. Mm. Han hoppar med i den filmen. Och så sa de, vi funderade på att byta titel på filmen. Nej, då hoppar jag av. Jag var med för att den här titeln på filmen är så briljant. Byter ni titeln, hoppar jag av. Och jag gissade att de hade sagt samma sak om Sharknado. De hoppar av det. Byter ni titel, hoppar jag av. Det är så briljant. Jag ska vara med i filmen, för det här kommer bli en hit bara på namnet. Nuff said.
Här har de ändå med fortfarande då... etablerade, eller för detta etablerade skådespelare, och det är ändå påkostat, även om det är väldigt mycket mycket som ser väldigt dåligt ut.
Jo, vi kan väl säga så här, att nu är vi inne i början på det här träsket, och det är inte skiten vi börjar med, kan vi säga. Sharknado är ju ändå underhållande. Det finns ju en sorts fulfilmsunderhållning när B-filmer blir så pass dåliga att de blir roliga. Där är ju Sharknado. Och vi hoppar, nu ska, så att ni förstår klassskillnaden här, så hoppar vi alltså från, hajen har väl 8,1 på IMDb, tror jag. Det är väldigt kul att jämföra IMDb:s statistik eller betyg för det här. Och Sharknado har ju 3,3. Och 3,3 för att vara en hajfilm, det är ganska okej ändå.
Ja, det är ganska bra faktiskt. Jag har varit nere, de lägsta jag har sett är 1,8 tror jag, eller 1,7. Så att,
ja, men den är vi inte än.
Vi kan
jämföra detta som ett djup. Ju djupare ner i havet vi kommer. Och Sharknado, det blev ju en succé för att det var så weird, det var så konstigt, det var så over the top. Det var dåligt. Det var Ian Searing, det var Tara Reid. Det var, jag tror fan, farsan från Ensam Hemma är med i någon scen och sitter inne i någon bar till och med. Så de var väl ganska duktiga på att plocka in föredettingar. Och det gjorde så att man blev, ah, kolla där! Åh, kolla där! På samma sätt som en annan sitter och, åh, kolla där, vilket klaffel! Åh, vad dåligt med effekt! Åh, vad... Alltså det blir en sorts underhållning i sig att titta på den sortens film. Och detta genererade ju ytterligare Sharknado-filmer. Vi har ju hela sex.
Jag har ju bara
faktiskt
sett två.
Ja, då har du missat fyra.
Jag har missat fyra. Jag har lite kvar.
Ja, men vi har ju Sharknado 2 som har enkla titeln The Second One. Den har 4,0 på IMDb. Vi har Sharknado 3 som heter Oh Hell No! Den har 4,0 på IMDb. Så de håller nivån där än så länge. Sharknado 4, The Fourth Awakens. Star Wars-referens. Snyggt, 3,9 på IMDb. Sharknado 5, Global Swarming. De hänger med lite i tiden med vad som diskuteras. Den 3,9. Sen har vi The Last Sharknado, It's About Time. 3,5. Här har vi ändå en serie som skiljer sig på så sätt att den första filmen är sämst.
Ja, det är intressant.
Om vi jämför med Hajen och
efterföljaren.
Då har jag
en del att se fram emot.
Ja. Ja, men där har man absolut.
Men där har de också lyckats behålla huvudkaraktären, va? I alla filmer.
Ja, Ian Searing och Tara Reid är väl med igenom. Och sen är det olika karaktärer som återkommer och alltså är med till och från och sådär. Och de sätter väl in lite kändisar här och där. Och de gör crossovers med andra. Det finns ju någon av de här så springer Ian Searing. Han springer på Hollywood Boulevard och så springer han runt ett hörne. Så springer han in i Steve Guttenberg som vi alla känner igen och älskar från polisskolan. Och sen säger han någonting där och sen springer han vidare. Och då visar det sig att i den andra filmen som Steve Guttenberg är med, som jag tror är Love Alangela, så händer exakt samma sak då, fast från Steve Guttenbergs vinkel och sen bara vidare igen. Så att det är också så här snyggt, kreativt. De lägger in lite easter eggs så.
Men vi får inte släppa Sharknado.
Vi har inte kommit längre.
Vi är
mitt uppe i det bästa
nu.
Här nu.
Ja, för det som gör att Sharknado faktiskt lyckades, kan jag tycka, och som ändå kanske gör att den hamnar på sjätte eller sjunde plats på den här topplistan av hajfilmer, det är ju att till en början är det ju en road movie. För de är ju på den här puben eller baren som ligger vid Santa Monica Pier där. Mm. Och den här bartendern är ganska, man är lite laid back och den här bruden är väldigt kär i han, och så har vi två alkisar där. Man vill ändå liksom försöka fånga någon typ av personporträtt av karaktärerna innan man bara liksom slänger in hajarna. Man vill göra någonting av det. Och när de fattar sen att fan, det är verkligen en Sharknado på gång här. Och de ska hoppa in i bilen. Då ska de ju först åka till den här huvudrollens exfru och säga till dem att rymma. Alltså, hela den grejen är ju ganska cool, kan jag ju tycka. För att den skapar ju ändå någon typ av liksom seriositet i det oseriösa. För alla de här andra hajfilmerna, allt är ju skit hela tiden. Ja. Vilket också är så här, ja, det är ju vad det är. Men här försöker man ändå blanda in lite seriöst manuskrivande med någonting helt sinnessjukt.
Jo, men grejen är exakt det. Att Sharknado känns ju Hollywood. Mm. Till skillnad mot de andra filmerna som känns som ett studentprojekt oftast. Mm. Men det jag tycker att den här filmen har, eller de här filmerna har med, det är att du plockar fram en föredetting som för oss i Sverige dessutom då har blivit lite så där upphausad eller slash förlöjligad i och med att när Filip och Fredrik gjorde... De stack väl till USA och gjorde High Chaparral.
Ja, de träffade
en serien då, va? Mm. Och då liksom fick man en ny bild av honom. Och nu glider han in och är hjälten här. Mm. Den här avdankade gamla Beverly Hills-skådisen är hjälten. Och bara där är så här, det är en uppförsbacke. Men på något sätt så gillar jag när man plockar in den sortens gamla skådisar och klä på dem hjältemanten. Och han liksom går in järnet. Han är en okej skådis liksom. Mm. Han gör ju inte bort sig som... Exorcist Shark 2. Den kommer jag köpa varje gång. Nej, men, och därför tycker jag att det funkar. Det blir liksom, det blir någon sorts trovärdighet. Och sen tar du in Tara Reid. Jag menar, vem var inte kär i Tara Reid efter American Pie liksom?
Nej, men jag tänker på Ian Searing också. Vi som uppväxta med Beverly Hills, nu var det ju väldigt länge så. Men han var ju den här, som jag minns i alla fall, tunten som bara var en pytte karaktär på sidan av.
Ja, det var han och Tori Spelling liksom, som ja. De hängde med för att de hade någon pappa med eller något.
Det var Donna och det var Kelly eller vad de heter allihopa. Och
ja, men det kommer ju i Beverly Hills-specialen. Ja,
det är en helt annan... En annan podd.
Nej, men och det här, det är inte bara filmer. Det här blev ju ett fenomen. Det fortsatte ju med andra hajfilmer, det fortsatte med filmer om allt möjligt som vi kommer komma in på. Men vi ska inte
fem uppföljare.
Vi ska inte, ja, men det har vi dratt igenom. Ja. Florian var iväg och pratade telefon. Så vi har gått igenom dem här nu.
Det är sånt som kan hända.
Ja, sånt kan hända. För vi är on the run all the time. Mm. Böcker till exempel. Vi har en bok som släpptes och blev en succé som heter How to Survive a Sharknado. Bara det. För vem vill liksom stå ovetandes när detta händer? Även om du har sett filmerna så kan det ju finnas de här tips och tricks som de har kvar som ingen har spoilat än i filmerna.
Och det är ingen slump att Kristoff har den signerad här bredvid Mega Shark and Giant
Octopus. Nej, det är ju,
precis, och jag har även boken om Luffarlasse här bredvid signerad.
Men du har alla böcker utom Hajen av Peter Benchley.
Mm.
Sen precis. Har vi även en serietidning här och det är ju så jävla cool för att det finns de här Versus, vi kommer komma in på det också. Och i serietidningsvärlden så släpptes det alltså Archie versus Sharknado, Acke som man heter då på svenska. Och de har även släppt dokumentärfilmer om Sharknado. Feeding Frenzy, Heart of Sharkness och The Real Sharknado.
Men jag måste säga, här är en liten grej som jag känner att jag borde ha läst in mig på lite mer. För vi pratar om Sharknado, ändå många etablerade och kända skådespelare som man känner igen världen över. Det är inte många kända skådespelare i de andra filmerna, men jag ramlar över Sharktopus, som är en fantastisk titel och alla fattar hur den ser ut, hajen där. Men där visar sig att Eric Roberts är huvudrollen och jag menar han...
Det är ingen kvalitetsstämpel, jag måste bara få
in det. Nej, okay. men han är i alla fall känd som Julia Roberts bror och varit med i några filmer sedan.
Man brukar säga att Magnus Bettner gör mest stand-up-föreställningar i hela Sverige. Och man kan jämföra det med att Eric Roberts gör mest filmer i Hollywood. Han gör ungefär 100 per år.
Jag skulle visserligen kunna säga att för Magnus Bettner skulle det att han fortfarande är den bästa i Sverige.
Han är grym, men han gör ju 100 per år.
Ja, jag menar, men det är ingen jämförelse med honom.
Okej, om vi säger så här. Vilka här känner igen Eric Roberts?
Jag, Dark Knight.
Ja, precis.
Carmine Falcone.
Och vilka känner igen
Magnus Bettner?
Karam Bursin. Ingen vet vad det är.
Nej, absolut.
Nej, precis. Ja, det är han från Sharktopus.
Han är också med Sharktopus. Nej, men jag menar det. Han är ändå en känd... Jag har inte sett så många av hans filmer. Men han kanske inte är jättebra. Men han är ändå en känd skådespelare.
Men är han bra i Sharktopus?
Jag har inte sett hela filmen så att...
Såg honom inte. Han skulle kunna varit bra.
Nej, men Eric Roberts är ingen dålig skådis. Det ska faktiskt ändå tilläggas.
Han nej, men han är ingen skådis som säljer en film på.
Nej, det existerar ju inte.
Men då vill han kom till Sharktopus sålde de ju på namnet.
Ja, men så är det, men så här, när man ska gå på sci-fi-mässan i Göteborg, då kan de ju sälja in att Eric Roberts är en av gästerna. Och jag
har
kommer dit.
Har det varit det?
Ja, det är så jag har träffat han.
Men vad fan? Det är ju ditt fel att han... Ja, skitsam. Ja. Nej, hörni, jag tänker så här. Sharknado är ju ett jävla fenomen. Och innan vi lämnar de här filmerna och går vidare på vad det har skapat för avarter i havet, så måste vi faktiskt diskutera hur stor troligheten är att det skulle kunna ske en Sharknado. Vad tror ni?
Alltså, nu tycker jag ändå att det borde vara rimligt att det kan hända, va?
Så nu, du skrämmer ju upp hela världen nu? Ja, alla som lyssnar i alla fall.
Vi har ju... alltså, det kan ju komma, tänker vi ju. Tänk om det kommer.
Ja, men, du, det finns, men nu vet jag inte om jag höftar lite, men finns det inte någon tsunami shark eller något sådär?
Jo, det finns det.
Jag har inte kollat om det finns något som heter så, men det är ju... Låter väl...
Det är ju samma med Earthquake Shark, Volcano Shark. Alla de bör ju finnas.
Kan det regna hajar här plötsligt?
Ja. Alltså, det finns...
Det regnar grådor i Magnolia.
Nej, står inte det i Bibeln, ja, det till och med? Står inte det i Bibeln? Det är ju sant.
Det är som att jämföra Sharknado med Levelangela. Ja, det finns ju faktiskt en Levelangela i en film. Så då är det sant. Jag tänker på riktigt nu.
Nej.
Men den är...
Det här är ingen riktig podd. Vi är inte här för att skapa... Liksom...
Jo, men det här är intressant. För jag är på
välkommen
er sida.
Välkommen till
ni vill att det här ska vara möjligt. Och grejen är att...
Både jag och nej.
Lyssna här, för vi närmar oss i alla fall. På samma ställe under de senaste 30 åren så på fyra gånger i en och samma stad i Australien som heter Lajamanu som ligger i the Northern Territory så har det vid fyra tillfällen regnat liksom olika fiskar och grejer som har kommit. Med någonting. Ja, och det här ligger inte nära vattnet. Det är flera mil ifrån vattnet.
Så att, shit, nu höjde vi det här igen.
Så att det är klart att det finns en liten chans, men en haj är ju lite större än en liten fisk. Så att Men då är det också
det
så här,
de
när någonting får en extra sving, lite extra, mycket extra kraft då. Mm. Och så helt plötsligt så kan det ju faktiskt sitta en shark här i alla fall Göteborg då.
Men det pratas ju mycket om klimatkris och allt det där. Och
då menar
vem
du att
vet,
när,
vem
när,
vet?
När
polarisarna smälter så kommer Ice Shark.
Jag tänkte säga, vad heter hon? Lotta Ingeberg tänkte jag säga. Vad heter hon, lilla...
Greta Thunberg.
Greta Thunberg, ja. Så det hon egentligen står och varnar oss för, det är att liksom...
Megalodon kommer.
Det är det, eller Sharknados.
Men är det så här, vi har ju fortfarande ingen film där det kommer en haj som äter länder och grejer. Alltså den äter upp typ Grönland och den äter upp Danmark. Och
ja,
den äter
jo, jag har faktiskt... Nej, jag ska... Det är inte det. Men apropå äta upp... något som ändå... nu har inte jag sett alla filmer så jag säger något. Men man är ändå väldigt restriktiv att äta barn i de här filmerna. Även om de är nära på att upprätta. Mm. Men ja, det finns de. Jag har sett några. Mm. Mm. Och det är extra roligt ändå när man...
Små barn liksom, eller?
Ja, men... Ja,
medelstora?
Ja, under tonåren alltså.
Ja, ja,
inga spädbarn. Det hade varit,
är det här någonting du har specialiserat dig på?
Ja, det är lite... Ni som har hört mig
förut, hur ska jag smalna ner sökfilter?
När vi pratar tv-spel så brukar jag säga att jag vill döda människor. Ja. Och det är väl lite, när jag vill se hajfilmer så vill jag ju se att barn blir uppätna.
Till Kristoffers far då, så han vill inte döda zombies i spel. Han vill döda människor för det ska vara realistiskt. Men här tar du en annan sväng.
Nej, men ska jag tillägga då att i
Florian
livet,
som brukar ha den här rollen.
I verkliga livet vill jag inte döda barn.
Nej, absolut. Ja, fan. Det är ju jätteviktigt.
Det är väldigt viktigt att det kommer fram också.
Men hörni, nu är det så här. Lyssna och vänta på egentligen vad är det för filmer som har blivit avarterna. Och jag tänker att vi ska hoppa på tåg nu. Och ni ska bara hänga med. Och sen ska vi snacka om the best of the shittiest crap of the awesomest stuff from the sea. Ocean.
Och jag tror ändå vi kommer kunna sälja in några av de här filmerna.
Ja, absolut. Det jag säger inte att det är dåligt. Jag säger att det är... mixed emotions. Vi har filmer om hajar såklart, det är det som är fokus i hela detta. Vi har snow sharks, sand sharks, swamp sharks, super shark, ghost sharks, sky sharks, toxic shark, damn sharks, dino shark, jurassic sharks, piranha sharks, raging sharks, shark zone, shark hunter, shark swarm, zombie shark, charmon, robo shark, sharkenstein. Här skulle det kunna vara slut, men nej, det är det inte. Det kommer nämligen säga smarta titlar som är baserade på andra filmer. Raiders of the Lost Shark, Planet of the Sharks, Jaws in Japan, Sharks in Venice, Shark Exorcist 1 och 2. Mm. Two-headed shark, three-headed shark, ingen four-headed shark, men en five-headed shark, six-headed shark, seven-headed shark attack. Mm. Megalodon, kanske mest känd för att den hade fantastisk beskrivning på sin svenska DVD-utgåva. Jag letar efter den än idag. Har någon sälja den så vill jag jättegärna ha den. Jag hittar den inte längre. Florian har...
Jag har den.
Du har den.
Han har två framför sig signerade.
Dessutom har vi Hajar som hajar här läget och även Hitta Nemo. Det är i alla fall en stor big bad där. Sen har vi VS-filmerna, alltså versus-filmerna. Vi brukar snacka om ett skräckvärlden där det nådde en sorts fan-orgasm-peak när Freddy mötte Jason här plötsligt. Ja, många hatar filmen. Kristoff älskar filmen.
Jag älskar den också. Mm.
Men då är frågan så här då. Megashark versus Mechashark. Megashark versus Crocosaurus. Megashark versus Giant Octopus. Megashark versus Colossus. En gigantisk domedagsmaskin från det kalla kriget. Mm. Som vaknar upp och börjar förstöra jorden. Samtidigt som det kommer en stor vit haj och börjar fightas. Det är helt galet. Och sen har vi The Meg med Jason Statham.
Och The Meg 2 med Jason Statham.
Exakt. Och det här är bara det topp av det...
Du missade en film.
Jag missade massa. Han har missat massa. Ska jag fortsätta eller?
Ja, jag kör bara.
Ja, vi har ju Sharktopus versus Whale Wolf. Ja. En sån sak. Sen har jag några som vill gå in lite mer på sen. Men ska vi ta det, sen? Jag slänger ut dem. Santa Shark, Super Shark, Empire of the Sharks, Avalanche Shark, Jersey Shore Shark Attack och Ghost Shark.
Ja,
den sa du kanske. Sen finns det också en som är lite mer seriös här som vi kanske skulle, när vi rundar av, knyter upp säcken igen. Mako, The Jaws of Death. Mm-hmm. Jag vet inte om ni talar om den. Det är faktiskt riktigt, jag hajar med. Den kom 76, så den kom året efter.
Det är ju intressant på riktigt.
Jag har inte sett den, men där huvudkaraktären där har någon slags telepatisk förmåga, så han liksom kommunicerar på något sätt med... Så där är man också lite på hajarnas sida, tror jag.
Men är det sån typ som Salo och de här Cannibal Ferox och såna här grejer, att det här är en sån film där riktiga människor dog av hajar och regissören har försvunnit mystiskt och allt det här?
I film? Det låter vara osagt, men jag tror inte det.
Men ingen har sett honom sen dess?
Nej, men de säger så, när det var riktiga film eller riktiga hajar med, så var det inte så att de simmade jättemycket med hajarna. Klippte in, det gör man ju ofta i de här filmerna, klipper in riktiga hajar emellan.
Det är ganska smart faktiskt.
Och man kommer ju undan i de här B-filmerna genom att göra det också.
Men jag måste bara säga en snabb grej. Ni har ju nämnt så många filmer här, men ni nämnde inte den filmen som jag verkligen har hoppats vi skulle stanna lite extra vid. Så jag tänker att jag kommer behöva göra det nu, för den såg jag nämligen i förrgår. Och det var Sharkansa Woman Prison Massacre, som handlar om fyra stycken brudar som... ja, de har rymt från fängelset och de är ute i typ ja, The Wild West någonstans. Men det är en liten å som går i den här lilla skogen av mig. Och i den ån är det ju massa hajar, därav det fantastiska namnet Sharkansa, för de är i Arkansas då, Sharkansa Woman Prison Massacre. Så de här hajarna jagar ju de här brudarna och de kommer ju upp från lera, de kommer upp under löv. Och samtidigt är det sån här dunderlök-dialog. Det är ett gäng snutar då som ska försöka ha koll på de här fyra tjejerna samtidigt. Och det blir lite så här tuntiga sexuella referenser och de försöker ju liksom ja, förföra de här poliserna. Alltså, det är liksom det är en total soppa av fullständig misär. Men jag ger den ändå svag 2/5. Den får inte en etta. Mycket på grund av att titeln är så jävla bra. Och det är nog enda gången i mitt liv jag ger ett betyg baserat på en films titel. Jag vet inte om ens man får göra det.
Kan du ta titeln lite långsamt en gång? För jag hörde inte.
Sharkansas. Woman Prison Massacre.
Men grejen med de här filmerna är väl främst att titlarna är så intressanta så att man blir, eller intressanta eller